Det är lite av en mellandag tidningsmässigt idag. Därför kan vi tillåta oss själva att börja lite längre in i en av våra tidningar med ett av mina favoritämnen, Michel Houellebecq. För när Annie Ernaux förra veckan var i Stockholm för att hämta sitt Nobelpris vaknade debatten till liv igen. Om nu en fransk författare skulle få priset, varför gav ni det inte till Houellebecq har det hetat. Franska tidningen Lobs sammanfattar debatten. Hemmahörandes i Sverige, ofta ansett som det politiskt korrekta kungariket, ska akademin ha föredragit att ge priset till Annie Ernaux framför Houellebecq eftersom hon är kvinna, progressiv och därför att hennes verk handlar om oroliga aktuella samtidsfrågor som rätten till abort i USA. Tidningen Figaro fyller i. Tittar man på de kriterier som den vanligtvis politiskt korrekta svenska akademin utgår ifrån när de gör sitt val, då passar Annie Ernaux väl in. Hon har sympatiska åsikter som ligger i takt med tiden och hennes Nobeltal var en perfekt avvägning med mer frihet, kärlek, jämlikhet och värdighet till alla oavsett kön. Lite mindre inkluderande var hon dock dagen efter i en intervju med Le Parisien där hon gick i polemik med intervjuaren när hon fick en fråga om Houellebecq. Hon sa då att hon var glad att han inte fått priset på grund av sina reaktionära och antifeministiska åsikter. Så frågan är då, Annie Ernaux eller Michel Houellebecq? Rubriken hos Figaro är Alla får göra sitt eget val. Hos Annie Ernaux kan allt förklaras. Verkligheten är binär. Det finns styrande och styrda, förtryckare och förtryckta. Och hennes vilja att inte trampa någon på tårna blir nästan absurd när hon uppmuntrande ställer sig bakom kvinnorna som kastar av sig sina slöjor i Iran samtidigt som hon försvarar franska kvinnors rätt att bära slöja om de vill. Den kan till och med vara ett uttryck för kvinnlig frigörelse, säger hon. Hon är beredd att kämpa för rätten till abort, säger hon, om det så ska ske till det sista andetaget. Men i Frankrike har abort varit lagligt i snart ett halvt sekel och det är knappast någon, förutom de allra mest extrema, som motsätter sig det, skriver högerkonservativa Figaro. Houellebecq är hennes raka motsats. Han är orolig, desillusionerad, skriver om frågor som irriterar. Han förutser kriser och samhällsomvälvande skeenden. Förinta, hans senaste roman, tar upp dödshjälpen där lagstiftningen just i detta nu håller på att förändras i Frankrike. Houellebecq kan beklaga, förutse, ångra sig, skrika, men han förlorar aldrig sin humor, sin formuleringsförmåga eller kärlek till att provocera. Annie Ernaux håller sig trogen sina dogmer, sin seriositet och sina övertygelser. Alla är fria att välja, så slutar kulturtexten i Figaro, även om det är tydligt vad Figaro själv har valt. Alltså, kan vi inte bara sluta bry oss om Nobelpriset, snälla? Alltså bara sluta placera Svenska Akademin på något slags pedestal. Det är väl typ min tanke tills dess att jag hittar en krönika på ämnet från Mexiko i den alldeles underbara tidningen Diario de Yucatán. Jag läser lite. Nobelpriset i oktober varje år ger oss möjligheten att upptäcka för oss okända författare eller sådana som vi ägnat lite uppmärksamhet. Det här är fallet med Annie Ernaux som fick priset i år. Jag hade hört talas om henne bara eftersom karaktärerna i Michel Houellebecqs romaner brukar nämna henne. Jag visste inte ens om hon fanns på riktigt eller om det var något påhitt från provokatören Houellebecq. Men att inse att hon inte bara finns utan även tilldelas priser var en stor överraskning. Och de senaste veckorna har jag läst hennes böcker och det jag fått uppleva är inte bara nöjet som bra läsning för med sig utan också den skakande upplevelsen av att fritt få betrakta en fri och omutbar författare som ger mig en djupare förståelse av vad det är som gör oss till människor. Det är anekdotiskt det känner jag, men visst är det lite fint ändå. Det här är tidningskrönikan, nu åker vi. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. Con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Det är torsdagen den 15 december och från en lägenhet i Rom säger jag, Filip Jakobsson, god morgon. Först lite lyssnarinformation. Mer än 2 månader har gått sedan det första avsnittet. 66 olika personer har någon gång lyssnat på ett avsnitt av tidningskrönikan och 28 har valt att prenumerera. Det är jag oerhört tacksam för. Nu går vi mot jul och imorgon fredag blir det sista avsnittet före jul och nyår. Men tidningskrönikan är såklart tillbaka i januari. Och om ni vill hänga med då så blir ingen gladare än jag. Vi får veta allt mer om den så kallade Qatar Gate, den största korruptionsskandalen någonsin i Europaparlamentets historia. David Caretta, Il Folios Brysselkorre, skriver ingående om den idag. Vi får veta hur allt började. Det var förra året som belgisk säkerhetstjänst inledde en utredning som handlade om påverkan från främmande makt i landets lagstiftningsprocess. Det var först i somras som det här hamnade på en federal åklagares bord efter att agenter från belgiska Säpo brutit sig in hemma hos den tidigare Europaparlamentarikern Antonio Panzeri och där hittat 700 000 euro i kontanter. Och det var då spåren började leda mot Qatar och de andra som nu har gripits, däribland parlamentets vice talman, grekiska Eva Kaili. Och de 1,5 miljoner euro i kontanter som hittills har beslagtagits. Enligt grekisk tv är ett 60-tal parlamentariker som just nu utreds för sin inblandning i Qatar Gate. Men det finns en annan aspekt av det här, skriver David Caretta, som handlar om EUs självbild. EU, skriver han, kan inte tillåta att autokratiska stater utanför unionen använder olagliga metoder för att påverka besluten som tas inom EU. Så om EU vill fortsätta vara en viktig geopolitisk spelare måste man gå helt till botten med det här. Det här för att skicka en signal till Ryssland och Kina, två länder som gör så gott de kan med alla möjliga metoder för att påverka EUs beslutsfattare. Och här finns det nu en spricka i EU hela tiden enligt Caretta. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen verkar vilja fortsätta med business as usual när det gäller Qatar. Det här tills dess att det framkommit nya uppgifter. Även EUs utrikeschef Josep Borrell har sagt att han vill vänta in fällande domar innan han tänker kräva några svar av Qatar. Enligt Caretta handlar det här om risken för att bli av med Qatars gas som blivit nödvändig för EU sedan kriget i Ukraina inleddes och allt mindre rysk gas kommer in i unionen. Men risken med det här är att andra autokrater som Ryssland, Kina eller andra i Gulfen uppmuntras. Vadå? Det händer ju ändå inget ungefär. Samtidigt då som parlamentet verkar vilja ha mindre snack och mer verkstad. Talmannen Roberta Metsola har fördömt alltihop med väldigt hårda ord och redan idag röstar parlamentet för en resolution som innebär att alla beslut med kopplingar till Qatar sätts på vänt tills vidare. Det har handlat mycket om visumfrihet för qatarier. Men en annan fråga som nu har kommit upp är den om det avtal som EU skrev med Qatar förra året om flygtrafiken verkligen kom till på schyssta villkor. Men den verkliga frågan som David Caretta skriver att hela Bryssel går runt och ställer sig, det är vem som kommer att bli nästa att gripas. Den spanska tidningen La Vanguardia har varje dag en slags inne- eller utelista där de varje dag ger grönt eller rött ljus till några offentliga personer i världen. Idag hittar vi där ingen mindre än Silvio Berlusconi. Vad har han gjort nu då, tänker ni? Jo, på en julfest i tisdags för Monza, fotbollsklubben som han äger, så skulle han hålla tal. Och sin vana trogen så kunde han inte göra det utan att dra något skämt. För Berlusconi är det helt fundamentalt att få människor att skratta. Där börjar allt för honom. Så vad gör han då? Jo, han berättar att han har lovat laget att han ska beställa en hel buss med prostituerade till omklädningsrummet om laget vinner mot någon av de stora, alltså Juventus, Milan, Napoli eller Inter. Han framkallar stora skrattsalver med det här på julfesten. Såklart är det någon som filmar talet och lägger ut på sina sociala medier. Och på så sätt når den även de etablerade medierna. Reaktionen därefter är lika väntad som underhållande. Det är som ett självspelande piano. Fördömanden från vänster, tidningarna drar in trafik till sina sajter. Någon från höger säger att det är bara Silvio, ni vet hur han är. Och sen är det någon i Berlusconis stab eller från regeringen som tvingar honom att be om ursäkt. Ingen hade väl kunnat tro, skriver Berlusconi på sin Instagram enligt Corriere della Sera, att ett simpelt omklädningsrumsskämt skulle få så stor uppmärksamhet och elaka kommentarer. Det är synd om de här kritikerna. Men kanske är det bara deras totala brist på humor som gör dem så sorgsna och elaka att de hela tiden måste attackera sina fiender. Men det är jul. Så god jul även till dem. Jag, Filip Jakobsson, undrar ibland hur det skulle ha varit om mobiler med anständiga kameror och sociala medier hade funnits under 90- och 00-talen. Ni vet, under bunga-bunga-åren när Berlusconi fortfarande var relevant. Frågan är verkligen om världen hade klarat det. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto...
tutti intorno la stanza mentre si danza.
Det var allt för idag och inte ett pip om fotbolls-VM förutom såklart att vi håller på Argentina på söndag. Hörrni, vi hörs imorgon igen. Gå nu ut, gå på den soliga sidan och ha en riktigt bra dag.
Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti.